Ja, vi ska läsa ifrån Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och vi kommer in i ett sammanhang en bra bit in i kapitlet, för att det är ganska långt här sammanhanget. Det är nämligen 39 verser långt, så att jag läser inte de 39 verserna. Många av er, och de flesta av er, känner nog till berättelsen och historien, beskrivningen om kvinnan vid Sykarsbrunnen som möter Jesus. Får ett personligt möte med honom och hela hennes liv förändras. Och hur hon också går in och berättar om detta möte för folk som hon möter in i stan. För vänner och familjer och allt. Jag kan tänka mig så många som hon träffar på. Och det blir någon form av väckelse där. Och då står det så här ifrån vers 39. Johannes 4, vers 39. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan, alltså kvinnan då vid Sykarsbrunnen: nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Amen. Tack kära himmelske Fader att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan, i våra tankar, i våra liv. Att du ska låta din heliga ande få levande göra dem här, så att vi förstår vilka möjligheter vi har i dig och vad du önskar utav oss. Låt denna predikan få bli till uppmuntran för oss var och en. I Jesu namn. Amen. Den här berättelsen om kvinnan som möter alltså Jesus vid brunnen. Hon får ett personligt sammanträffande och personligt möte med Jesus. Det förändrar hennes liv totalt. Efter att ha levt ett väldigt brokigt liv med många män och säkert på andra sätt och vis också, så plötsligt så möter hon Jesus. Och han på något sätt avslöjar henne. För så är det när en människa möter Jesus. Då plötsligt så ser man sig själv i ljuset av hur Gud hade tänkt att du och jag skulle vara som människa. Hur han hade planerat för varje människa. För så är det ju med många människors liv, och kanske var med ditt liv också en gång, att livet var inte riktigt som det borde, som det skulle. Vi kastades en hit och dit, en dit, och vi mötte svårigheter på olika sätt, och det gick inte på räls överhuvudtaget. Och så naturligtvis kan det även vara för en kristne, att det går inte alltid på rälslivet. Så är det. Men det blir så mycket lättare när man har en Jesus. När man har honom som är vägen, sanningen och livet att ty sig till och följa. Men hennes liv förändras. Och de har ju en dialog som vi känner till, där de pratar om andliga saker och ting. Och han, genom det han säger, så på något sätt avslöjar han sin identitet för henne. Och även så avslöjar han henne, som sagt. Så hon ser sig själv i ljuset av honom. Och av Guds tanke med henne. Och det här är en så tydlig indikation på den här berättelsen om kvinnan vid Sykarsbrunnen. Som tydlig indikation på vad en människas möte med Jesus kan bli till förändring för en människa. Och inte bara till förändring för den människan i sig, utan för människor runt omkring och i omgivningen. För utan hennes vittnesbörd om det hon hade fått uppleva utav Herren där ute vid brunnen, så hade det kanske inte alls blivit någonting, någon rörelse i den staden, i Sykar. Folk hade inte kommit på fötter. De hade inte vallfärdat ut dit till brunnen där Jesus fortfarande var, för att med egna ögon och med egna öron ta del av Jesu vittnesbörd. Utan det var hennes personliga vittnesbörd om Jesus som fick staden i rörelse. Jag själv är frukten utav ett personligt, min kristna tro, mitt kristna liv är frukten av en människas personliga vittnesbörd till mig. 1975 så hade jag förmånen, jag kanske har nämnt det vid något tillfälle, det är möjligt, men man glömmer, ni glömmer, jag glömmer, alla glömmer, utom Gud. Jag hade förmånen, jag var engagerad i en frivillig ungdomsorganisation som hade utbyten en gång per år över hela, både Europa och även med USA och Kanada. Och då hade de uttagningar där och jag hade tur, får man väl säga. Vi hade en bror som hade själv 3 år tidigare varit med om den uttagningen. Så han informerade mig lite grann om vad som skulle hända på den här uttagningen. Så jag hade förberett mig. Så jag kunde berätta om mig själv på engelska och visste lite grann vilka typ frågor kom. Så att jag hade förberett mig. Och det gick så pass bra. Så att jag varit uttagen också. Vi var kanske 10-12 stycken som fick åka till USA bland annat på en utbytesresa. Och det var ju, när man ser allting i backspegeln, så ser man ju att det var Guds tanke och Guds plan med mitt liv. Nu vet man ju inte, det finns Gud alltid alternativplaner så att säga. Men just det här att jag kom till USA, det var på något sätt början till det som skulle bli mitt nya liv. Ett fantastiskt liv tillsammans med Jesus. Därför att vi bodde hos olika värdfamiljer. Och den ena värdfamiljen som jag bodde hos då, bodde hos 2 familjer. En vecka hos en vecka hos en annan. Och sen var vi en vecka i Washington DC och New York bland annat. Den familjen, de var baptister. Tillhörde en baptistförsamling. Men det visste inte jag någonting om. Hon sa ingenting om det. Men när jag hade farit därifrån så fick hon en sån ånger att hon inte hade berättat för mig om Jesus. Hon grämde sig och ångrade sig, så hon sa: gode Gud, skicka tillbaka Rolf igen så han får komma hit så att jag får berätta för honom om dig. Och hon bad. Och 3 år senare så kommer jag igen, inte ett ont anande, tillbaka till den här familjen. För att jag åkte till USA för att söka äventyret. Liftade runt i USA gjorde jag. Jag var där över 1 år bland annat. Så kom jag då inte ett ont anande till den här familjen. Jag hinner inte mer än innanför dörren, håller jag på att säga. På kvällen där så berättar hon för mig på ett enkelt sätt om Jesus. Och någonstans så fanns ju ändå en slags öppenhet hos mig. Jag hade nog en slags tro på att det finns en Gud någonstans. Men det var ingen egentligen som hade presenterat mig för Jesus. På rummet på kvällen så knäpper jag mina händer i, vad ska man säga, ja ni förstår, jag visste ju egentligen ingenting, men jag tog hennes vittnesbörd på allvar. Jag knäppte mina händer, så sa jag: gode Gud, finns du och hör du mig nu, så vill jag bekänna min synd och jag vill bli en kristen. Jag tar emot dig Jesus i mitt hjärta. Hade ingen speciell upplevelse utav någonting i den stunden. Det var inte så att himlen öppnade sig eller att väggarna rämnade eller att golvet eller marken öppnade sig för mig. Det var ingenting egentligen, utan jag somnade. Men nästa morgon så berättade jag för kvinnan då att vad jag hade gjort. Och då sa hon, ja men då är du frälst. Då ska du få en bibel utav mig. Bibeln. Och där började min resa. Vill du ha den här bibeln eller vill du ha den här bibeln? Jag hade en ryggsäck med mig som jag skulle bära med mig under de här månaderna jag var där. Jag tar nog den tunnare, sa jag. För den ena var tjock, den andra var tunn. Och så började jag läsa och börja be. Vi hörde här om böcker som kommer få titta på efteråt. Det skrivna ordet, bibeln, vittnesbörd på olika sätt. Hur viktigt det är. Och det började min resa och det tog några år innan jag på något sätt till slut hittade hem. Lät döpa mig och kom med i en församling. Det tog ytterligare 5 år. Men Gud hade börjat arbeta med mig där. Och så vart hennes personliga vittnesbörd i all enkelhet vart mig till frälsning. Och jag har fått leva med Gud och snart 40 år. Många av er har ju levt mycket längre med Gud och ni vet hur fantastiskt det är. Men jag är så tacksam för att jag fick säga mitt ja till Jesus och gå den vägen och vandra den vägen tillsammans med honom. Men vad jag vill lyfta fram är hur viktigt det personliga vittnesbördet är. Att dela med sig utav det man själv fått del utav. Dela med sig det till andra människor för att även de ska kunna komma till tro. Precis som du och jag. Det står så här i andra Romarbrevet. 10:e kapitlet. Ganska långt ställe, men jag vill läsa det så vi får med det ändå. Och det är inte förrän på slutet som det på något sätt, vad ska man säga, det exploderar, som jag känner blir så starkt för mig när jag läser ordet. Andra Romarbrevet 10 står det så här från vers 8. Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du, och här har vi frälsningens väg då, det som talar om hur en människa kan bli frälst. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad, alltså frälst. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning, alltså till frälsning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Vad är det jag gjorde då på rummet där? Jag åkallade Guds namn och det blev mig till räddning och till frälsning. Men så kommer det här då. Paulus, han liksom dukar upp det här att så här är det, så här blir en människa frälst. Men det är inte alltid så självklart. Det behövs liksom någonting mera, som det även behövdes i min situation. Därför att Gud har ju gjort det här. Jesus har ju förberett allting för oss. Han har dött för oss, etc, etc. Men vad hjälper det om inte du och jag får höra det från någon annan, från någon människa, eller genom någon bok, eller vad som helst, genom Guds ord. Det står så här. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet, och så citerar han då Gamla testamentet. Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men så säger han också: men alla lyssnade inte till budskapet. Till Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Och så säger han så här till sist då, det jag tycker är så starkt. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Det är så lätt att man underskattar det personliga vittnesbördet. För det är samtidigt, för det är en förkunnelse, det du och jag säger, även om inte man är en predikant och står och predikar inför människor. Det du och jag säger om Jesus, det är en förkunnelse om honom. Det är en förkunnelse om vad han har gjort i ditt och mitt liv, vad han betyder för oss, vem han är som person, hans uppdrag etc. etc. Och tittar man på den här kvinnan vid Sykarsbrunnen och tittar på hennes vittnesbörd, så var det inte speciellt avancerat egentligen. Det var ingen teologisk djup förkunnelse som hon hade när hon kom hem där eller kom in till byn. Hon hade inte gått på bibelskolan någon längre tid. Hon hade inte läst massa böcker. Hon var inte insatt i några sanningar, utan hon hade ett personligt möte med levande Jesus att relatera till och förmedla till de människor hon mötte. Det var allt. Men det räckte också. Det räckte. Och vilken uppmuntran det är för mig. Och jag hoppas att det är på samma sätt för dig. Vilken uppmuntran det är för oss. Vi behöver inte känna att vi måste vara perfekta eller kunna allt, liksom kunna servera allt när vi möter människor i form av teologiska sanningar etc. etc. Utan vi behöver bara säga, berätta vad Jesus betyder för oss och han har gjort i våra liv. Ta med dig det. Ta med dig det. Jag kom ju till tro i 20-årsåldern. 78, 21 år gammal. Och innan dess så hade jag ju varit ute i olika sammanhang. Så att jag hade ju lärt känna en hel del människor. Både hemma vid men även i olika sammanhang som jag befann mig. Och på något sätt så har jag fått nåd att hålla kontakten med åtminstone någon person ifrån de här sammanhangen. Bland annat med lumpan kompis som jag vittnade för när jag hade kommit till tro. Och det dröjde inte länge för han också kom till tro på Jesus och tillhör då en församling i Nyköping. Och så har jag haft en kamrat från min FN-tjänst som heter Magnus, som jag också har vittnat för, men har suttit så hårt i åt under alla dessa år. Vi har bett för honom, Karin och jag, bett för honom. Och vi träffas kontinuerligt. Och för några år sedan, jag vet inte exakt, kanske för 8-10 år sedan, så träffade han en kvinna i Kina, en kinesisk kvinna. De var kär i varandra. Och sen gifte de sig. De fick en son för 4 år sedan. Linda heter hon. Men de har levt i ett särboförhållande därför att hon tycker inte att hon kan finna sig till rätta i Sverige. Så hon bor största delen i Kina. Men så kommer hon hit på sommaren då. Och sen får hon tillbaka igen. Men hon har inte kunnat tänka sig slå sig ner här i Sverige. Och inte nu i somras, men förra sommaren så var jag i Stockholm. Och då bodde jag hos mina vänner då, Magnus och Linda, en natt. Och så skulle jag åka med tåget nästa dag. Men då var han tvungen att fara iväg, Magnus. Så jag och Linda blev sittande vid frukostbordet. Och pratade och samtalade. Och jag vill bara flika in, det här säger jag nu i all ödmjukhet bara för att uppmuntra dig. Det handlar inte om mig, jag vill inte på något sätt framhäva mig själv. Men man samtidigt... Det är en frestelse att inte säga någonting också. För då får ni inte del av det. Men jag vill göra det i all ömjukhet. Så, det handlar inte om mig det här. Utan jag vill bara peka på Herren. Hur fantastisk han är. Och då säger hon ger hon uttryck för att hon känner en tomhet. Att hon har liksom inte hittat rätt i tillvaron. Hon har ingenstans att vända sig. Och hon känner sig som en främling etc. etc. Ungefär som människor i allmänhet kan känna. Och då leder Gud så att jag på engelska då får vittna för henne om Jesus. Och jag får be en bön för henne också där. Och det sker inom loppet av bara några minuter egentligen. För jag ska iväg också ganska strax. Och Karin och jag, vi ber ju naturligtvis för Linda efter det här då. Och för Magnus. Och sen när jag samtalar med Magnus en tid efteråt. Jag tror att hon har åkt tillbaka till Kina då. Så säger han att, hörru du, vad hände där egentligen? Och man blir lite rädd. Nu tycker han väl att jag har kanske klivit över en gräns här då. När jag har liksom berättat om Jesus. Men då berättar han, då säger han att på ett positivt sätt säger han att hon har blivit förändrad efter det här samtalet som hon och jag hade. Ja, vad fantastiskt. Så det blir inte så mycket mer och vi fortsätter be för henne. Och somras så träffar vi dem, var de och hälsar på oss vid Karins sommarstuga, var där några dagar. Och då berättar hon att, och då säger hon så här. Ja, när jag kom tillbaka till Kina så berättade jag för mina föräldrar och mina syskon att jag har träffat en man som med 10 meningar har förändrat mitt liv, sa hon. Och då sa jag, men vänta nu, jag har inte gjort någonting, sa jag. Det är Jesus som har gjort det. Jag bara förmedlar, jag har bara varit en budbärare. Och det är så att du förstår att det är Jesus. Ja, jo, men det förstod hon nu. Och så säger hon så här då, mitt liv har förändrats efter det här. Tänk dig, bara kort samtal. Det var inte jag, det är ju Jesus. Jag ser på människor på ett helt annat sätt. Jag ser på naturen på ett helt annat sätt mot vad jag gjorde förut. Och nu kan jag tänka mig att flytta till Sverige och bo där. Alltså, jag blir så gripen. Och vi fortsätter att be då. För vi tänker att kanske det här är vägen för Magnus att bli frälst också. Och sen när Magnus, jag pratade med honom på telefon här nu för en vecka sedan, så sa han att ja, vi har besökt 2 kyrkor nu i Stockholm, sa han. Linda och jag. Käre gode Gud. Alltså ett litet vittnesbörd, ingen predikan. Ni vet hur på engelska också. Utan det var bara att peka på Jesus, lyfta fram honom. Jag vill uppmuntra dig. Det är för det är Jesus som förändrar. Det är vittnesbördet om honom som kan förändra människa. Som förändrade kvinnan vid Sykarsbrunnen. Som förändrade dig och mig. Och som förändrade Linda. Jag vill uppmuntra dig. Ett vittnesbörd. Eller att stoppa en bok i handen på dem. Vad som helst där det finns vittnesbörd om Jesus. Uppmuntra dig. Det personliga vittnesbördet. Det finns en sån enorm kraft i det. Mycket mer än vad du och jag kan föreställa oss. Därför att när du och jag säger någonting om Jesus. Och bekänner honom. Dels så blir det en frälsningsbekräftelse för oss själva som vi läste här. Därför att munnens bekännelse leder till frälsning. Men också. Det blir det också för den människan som får del av det. Så får de naturligtvis välja själva om de tar emot eller inte. Så är det ju. Men vi ska vara frimodiga. Vi är kallade till det, just detta. Vi behöver inte känna någon prestationsångest. Ingen av oss. Ditt vittnesbörd duger. Ditt vittnesbörd, hur enkelt det än är om Jesus, så duger det. Var frimodig. Det står så här i Timoteusbrevets 3:e kapitel. Timoteusbrevets, jag antar att det är första tim, jag har inte skrivit det, jag måste kolla. Jag ramlar bort en siffra här. Om det är någon som hittar det i, du vet ju inte vad jag söker förresten. Det är inte så lätt. Då var jag smart. Jag ska titta bara för säkerhets skull. 3:1. Nej. Första timme, jag är snart där. Ursäkta. Det är när man håller på med data och sådär. Så då. Mm-hmm.
Ja, ett ögonblick. Nej, men vad pinsamt.
Men vad hände? Ja, men okej. Vi säger så här. Det kanske inte hela världen att om jag citerar det. Men det, så här står det i alla fall. Kanske Lars Åke som är upp kan hoppa upp sig på nätet kanske kan söka på det i så fall. Det står så här. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp, och ni känner till det, ni känner igen det. Träd upp, vad sa du? Fjärde kapitlet. Ja, vad härligt. Det var vart det trea. Hörde ni det? Första till Mosebrevet. Ja, okej. Fjärde kapitlet. Ja, vad bra. Tack Lars Åken, räddare i nöden. Det blir så pinsamt om man inte håller reda på. Men det är ju huvudsaken att bibelordet får komma fram. Det är ju inte vilket bibelord det är, men det är lättare att följa med naturligtvis om man får rätt anvisningar. Förlåt mig. Andra Tim 4, 1-2. Jag läser det en gång till. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Och sen kommer det här en uppmaning då. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg till rättavisa. Vädja tålmodigt och med ständig undervisning. Och det här vänder sig ju Paulus naturligtvis till Timoteus som var en förkunnare. Men vi är allesammans kallade till att förkunna om Kristus. Så är det ju. Och här så finns det egentligen inga olämpliga tillfällen utan tid som otid. För oftast kan vi känna så här att men det är nog inte läge, inte tid för det här nu då. Och så vill man liksom känna sig för och vänta och så väntar man och sen plötsligt så har tillfället gliden ur händerna. Oftast är det så. Därför vi tvekar. Det glider oss ur händerna. Men ta vara på tillfället. Var frimodig. Ta vara på det. Det behövs inte så mycket. Utan du behöver inte känna att du behöver ha en färdig predikan. Klar på något sätt för att kunna säga någonting. Utan det behövs bara. Vet du en sak? Ungefär. Nu improviserar jag. Vet du en sak? Jag kan inte låta bli att vara så tacksam. Jaha, så var bra. Ja, ursäkta att jag säger, ta en till upp. Men jag är så tacksam över att jag får vara en kristen och tillhöra Jesus. Han har gjort allt för mig. Han betyder så mycket för mig. Han har förändrat mitt liv. Jaha, och så får ni den där dialogen. Det är just det där att få den där ingången. Och den måste vi själva många gånger ta liksom initiativ till. Men ni märkte det var inget märkvärdigt det jag sa nu. Nej, så enkelt är det egentligen. Tid och god tid. Alltså egentligen, det finns inga olämpliga tillfällen. Egentligen inte. För risken är att det inte blir något tillfälle alls. Då är det bättre att man säger en sak för mycket kanske än en gång. För lite. Men det gäller att vara vislig i alla livets situationer. Vara vislig och ödmjuk. Då brukar det gå bra. Och går vi till Apostlagärningarna. Nu får vi hoppas att det här var rätt. Annars har vi våran. Ja, nu flyr han. Det var för mycket det där. Apostlagärningarna 4. Jajamensan. Lars-Åke och jag, det vet de flesta av er om, vi är gamla. Ja, vi är ju gamla, vi är 50. Han fyller väl 58 han också snart, tror jag. Vi tycker nog kanske att det är gammalt i alla fall. Vi är före detta, ska jag säga. Skolkamrater, gått bibelskola tillsammans. i slutet av 80-talet, 86-88. Jag är så tacksam för Lars-Åke. För tillhöra den församlingen också, han är pastor i. Vilken förmån för mig. Hoppas ni känner detsamma, det är stort. Och en sån föreståndare. Apostlagärningarna 4, 18. Det är rådet det här. Som kallar in dem, Petrus och Johannes. De kallar in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Därför att de hade ju undervisat och predikat Petrus och Johannes då. Så det har varit lite störningar då för de skriftlärde där i Jerusalem. Och står det vidare så här. Men Petrus och Johannes svarade dem. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Och så säger de så här. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och de levde i en mycket, mycket mer pressad situation än vad vi gör idag som kristna. Det var förenat med livsfara. Jag vet inte om Jakob, församlingens föreståndare, om han redan i det här läget har blivit dödad. Men det sker i annat fall. Alltså de hade det svårt. Det var en förföljelse. Men trots det så kompromissade de inte med sin önskan och längtan efter att få dela med sig av vittnesbördet. Och när han säger då, eller när Johannes säger så här. Är det rätt att lyda er mer än Gud, säger han. Så förstår vi att deras vittnesbörd, deras önskan om att dela budskapet om Jesus, att det handlade om en lydnadshandling. Det var en lydnadshandling. Därför Gud hade sagt till om ni ska gå ut och göra människor till lärjungar. Och då gjorde de det. De följde. De lydde. Och i den äldre översättningen så står det då så här. Vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi har sett och hört. Alltså det hade varit en underlåtelse. En underlåtelsesynd om de inte hade gjort det de gjorde. Alltså vittna om Jesus. Och det handlade om vad de hade sett och hört. Så enkelt var det. Kom ihåg det. Det är ingen som kräver, Herren kräver inte mer av dig än vad du har sett och hört för tillfället. Och sen kan vi naturligtvis bygga på vår kunskap om Jesus. Få uppleva mer av Herren så vi får ännu mer att dela med oss av. Få uppleva mer bönesvar och Guds ingripande i vår situation som gör att vi får mer att berätta om naturligtvis. Va? Men i nuläget så begär inte Gud mer än det du har just nu. Och det räcker gott och väl. Det räckte för kvinnan vid Sykarsbrunnen. Och jag vet inte hur du känner. Personligen känner jag att jag behöver mer frimodighet. Jag kan inte slå mig bara för att av nåd att jag fick vittna för Linda där. Jag kan inte säga att jag var bra där. Utan det var ju Herren som var bra. Jag känner att jag behöver mer frimodighet i livets alla situationer. Jag står framme på predikstolen. Jag behöver frimodighet från Gud när jag möter människor. Alltid, jag behöver mer frimodighet. Jag misstänker att det är på samma sätt med dig. För många gånger är det just frimodighet som bristen på frimodighet som hindrar oss från att våga ta det där steget över båtrelingen, så att säga. Båtrelingen som Petrus fick göra. Han behövde mycket frimodighet för att kunna gå Jesus till mötes när Jesus stod där på vattenytan och kallade på Petrus kom. Skulle Petrus då kliva ur tryggheten i båten där tillsammans med lärjungarna och sen bege sig ut på okänd, inte mark utan okänt vatten. Han behövde mycket frimodighet och tro på Herren i det läget. Och det behöver jag, känner jag. Jag antar att det är så med dig också. Och det är så viktigt det här med frimodigheten, därför att vi har såna fantastiska löften förknippade med just det här att vi är frimodiga. Det står så här ifrån Hebreerbrevets 10:e kapitel. Hebreerbrevets 10:e kapitel. Hebreerbrevet 10. Ifrån vers 35. Då säger författaren så här: ge inte upp er frimodighet. Den skall rikligen belönas. Alltså, det kommer en slags, det bär frukt. Om du och jag är frimodiga, så kan vi räkna med att Gud belönar det på något sätt. Inte för vår egen skull, men att det lilla som vi sår eller ger ut eller delar med oss utav till vår omgivning, så kommer det en skörd utav det. Det är så. När skördemannen går ut och sår, så gör han inte det liksom, vad ska jag säga, han vet om att det finns en lag som heter lagen om sådd och skörd. Och det gäller i Guds rike också. Även om du bara kastar ett litet sädeskorn, så kan det växa upp och bli till en växt. Det kommer en belöning utav det som vi sår. Ditt och mitt vittnesbörd. Så ge inte upp frimodigheten. Du kommer att bli belönad. Du kommer att få se att Gud svarar på din bön. Och att han verkar i den människan som du har delat vittnesbörden med. Och det är så vi känner också när det gäller Magnus, som jag har känt sedan 1977, snart 40 år. Vi har inte gett upp. Men det känns mycket mer positivt idag än vad det gjorde för tre år sedan. Det är så. Och då uppmuntras vi ännu mer att få be för dem. Och även få säga någonting. Och jag känner att jag har blivit ännu mer frimodig nu då. Jag sa sist nu, ja, vi ber för dig och Linda, att Gud ska välsigna er. Ja, tack så mycket, sa han. Det är som att det finns en mottaglighet nu som inte har funnits tidigare. För han har mött en kvinna som, om ni förstår bilden, där vid brunnen har fått ett personligt möte med Jesus. Och jag hoppas att det inte bara det som hon har upplevt, hennes upplevelse, utan att han själv ska få en personlig upplevelse, precis som människorna här i Sykar fick när det gäller den kvinnan vid Sykarsbrunnen. Andra Korintierbrevet. Jag har bara några verser kvar, eller här. Jag är frimodig i alla fall. Som ni hör, frimodighet är vad jag behöver för att få vad Gud vill ge mig, nämligen att budskapet ska få tränga in i våra hjärtan och bära frukt. Andra Korintierbrevet 3:12. Andra Korintierbrevet 3:12. Vi ser liksom Paulus, han hade förstått vad frimodigheten i mångt och mycket handlar om. Det är ju så. När man vet vad man har, så är det mycket, mycket, mycket lättare att förmedla det. Han säger så här, Andra Korintierbrevet 3:12. När jag nu har detta hopp, alltså hoppet om frälsning, hoppet om evigt liv etc., etc., allt vad hoppet nu innebär och innehåller, hopp, kan jag uppträda med stor frimodighet. Och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Du och jag har ett fantastiskt hopp. Och jag tror att Gud vill väcka oss. På något sätt måla det för oss. Ni vet att det är lätt att man blir lite hemmablind. Även som vi som kristna. Att vi blir liksom, vi tappar liksom det stora i det här att få tillhöra Jesus och få vandra med honom och få ha det himmelska hoppet. att få ha sitt liv skrivet i livets bok. Ha sitt namn skrivet i livets bok. Att vara på väg till himmelen. Det är lätt att det blir liksom lite slentrian och man tappar liksom... Ja, det blir, ja, slentrian är väl rätta ordet kanske. Men Gud, han vill på något sätt uppmuntra oss och vi förstår vad vi äger i honom. Och då, det gör att vi kan bli ännu mer frimodiga. Och vet man att man har någonting bra så är det så mycket lättare att förmedla det. Ska man sälja en bil som har en massa fel, det är inte så lätt att sälja den bilen. Men har man en bil som man vet att den här har gått som en klocka, jag vet inga fel på den, man får en annan frimodighet. Jag vet att jag jobbar på, innan jag gick på bibelskolan, så jobbade jag ett dryga halvåret på en fotoaffär i Katrineholm. Jag tyckte att jag hade inte riktigt kunskap om allting där, men det var en kamera som jag tyckte väldigt mycket om. Jag gav till och med Karin en sån julklapp. För att jag tyckte att den här är bra. Den funkar bra för alla människor. Enkel och tog bra bilder. Jag sålde hur mycket som helst av den kameran. Så är det. När man har någonting bra och man tror på det. Ja, då är det så enkelt. I mångt och mycket. Det är så självklart. Det bara går av sig självt liksom. Och man talar från hjärtat. Man försöker inte pådyvla någon något. Utan det bara. Och det här är jättebra. Och Jesus, han är så fantastisk. Han är underbar. Han har förändrat mitt liv. Han kan förändra ditt liv. Och just det här med frimodigheten. Står så här i Apostlagärningarna 4:27. Apostlagärningarna 4:27. Jag läser lite snabbt. Och det är lärjungarna som på något sätt stöter på patrull. De är ute och predikar så, men det är svårt för dem. Och de känner att de inte når riktigt fram, så som du och jag kanske också känner ibland, att vi når inte riktigt ända fram när det gäller vårt uppdrag, när det gäller vår frimodighet. Men då säger de, då står det så här, Apostlagärningarna 4:27, konstaterar de tillsammans där då, så säger de så här: ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut har förbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre. Och så kommer den här bönen då. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det var liksom, de kom med sina behov inför Gud. Gud, det är inte mycket med mig. Jag behöver mer ifrån dig, Gud. Mer frimodighet, mer kraft. Är det någon som känner på samma sätt? Härligt. Jag tror ni känner alla, hoppas så. Men ni är inte tillräckligt frimodiga att räcka upp handen. Nej då, men jag vet att ni gör det. Det gör vi ju. Vi känner ju att vi räcker inte till och vi når inte ända fram. Och de hinner inte mer än be, de hinner inte mer än säga amen på den här bönen då. Och så står det så här: när de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. De fick eld i baken, hörrni. Jag tror de fick eld i sina hjärtan. Alltså det bara... Det var det inte tid eller otid, det var det bara direkt ut, pang på, nu. Och man kan ju skratta lite grann åt det där, men nu känner vi väl att när fick vi en del av det där, en liten del av det där, så skulle vi vara tacksamma, eller hur? Ja. Och nu tror jag att Gud vill svara på den bönen, om vi ber den bönen att få mer frimodighet. Och Gud, låt din heliga ande få leda mig in i situationer. Gud, hjälp mig. Och då står det så här i Markus. Nu har jag två bibelord kvar. Jag tar dem också för jag tycker att de är så pass starka. Markus 13:11. Det är ett löfte som vi har. Markus 13:11. När man för bort er för att utlämna er, så bekymra er inte för vad ni ska säga. Alltså bekymra er inte. Ja, men hur ska det här gå? Oj, oj, oj. Oj, hur ska, vad ska jag säga? Och etc, etc. Bekymra er inte. Utan säg, står det så här. Vad som i det ögonblicket läggs i er mun. Ty det är inte ni som talar då, utan den heliga anden. Vilken möjlighet. Vilken hjälpare. Då tycker jag man får uppleva mångt och mycket. Även naturligtvis när man förkunnar också. Att den heliga ande ger en ord och tankar som man inte har funderat ut. Och det tror jag du själv också får uppleva. Och det här är någonting som Gud vill att vi ska få uppleva ännu mer utav. Den heliga ande. Hjälparen. Han som vet precis, visste precis vad kvinnan vid sykarsbrunnen behövde höra. Och det var ju Jesus, att det finns ju ett nära samarbete mellan Jesus och den heliga ande. Men också som visste vad Linda behövde höra. Linda från Kina, som aldrig hade hört talas om Jesus. Men Gud visste, den heliga ande visste vad hon behövde höra. Apostlagärningarna 1 och 8 till sist. Ett känt bibelsammanhang som ett löfte, ett ytterligare löfte. För Gud, han vill hjälpa dig och mig. När du och jag stiger utanför den här dörren idag, och när vi märker att det är, som Lars-Åke sa i inledningen här, att det har blivit lite varmare än när vi steg in, så kommer du få känna också att det har blivit varmare inombords också. För det är det vi behöver. Brann inte våra hjärtan, säger de där lärjungarna som var på väg bort ifrån Jerusalem, och sen möter de Jesus på vägen och han förkunnar för dem. Och brann inte våra hjärtan, för det är precis vad Gud kan göra i ditt och mitt liv. Göra så att våra hjärtan blir brinnande att dela med oss av budskapet. Apostlagärningarna 1:8. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och kanske också i Bollsta med omnejd. Amen. Tack käre Jesus, Herre, jag prisar dig och ärar dig och lovar ditt heliga namn, Herre. Tack för att du är så underbar, Jesus, Herre. Du ser att vi är behovets barn, Herre. Var och en av oss. Jag är det, Herre. Mer än någon annan, Herre. Jesus, Herre, jag behöver mer och mer frimodighet, Herre. Gode Gud. Att få dela budskapet. Att vara frimodig i olika situationer. Tack himmelske Fader för att du vill hjälpa oss var och en. Genom den heliga ande. Tack Jesus, Herre. Gode Gud. Tack för att du vill komma över oss var och en. Himmelske Fader, med din heliga ande i den här stunden. Gode Gud. Vi behöver det. Vi längtar efter det. Det är en framtidsfråga för både ditt verk och den här bygden. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Gärna någon mer som leder i bön och tackar Herren.